Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eldrörelse.
Under krig och perspektiv.
Med mig, Myran Andersson.
Med mig, Martin Hansson.
Jag tog den först.
Ja. Du tog den först, ja. Ja, men det kanske är lite temat för dagens avsnitt då. Du håller i piskan.
Pekpinnen, vilket som.
Vilket som. Julwildar, pisk och pekpinne. Lärare.
Ja.
50-talet. Det är höst.
Jag tänkte just säga det, du vill alltid prata om väder.
Nej, men vi får dra den då.
Nu har det ändå blivit lite kallt och blåsigt.
Och regnar.
Det var superfint i söndags bara.
Ja, jättefint. Så i resten av Sverige är det typ vinter nu då, eller hur funkar det?
Jag antar det. Mm. Jag kollade faktiskt på en karta idag över årsmedeltemperatur i Sverige. I mitt arbete gjorde jag detta. Laddade ner en shape-fil till mitt GIS-program. Då är alltså Malmö och lite omgivningar är den absolut varmaste zonen i Sverige.
Mm.
Men årsmedeltemperatur tror jag på 8-9 grader. Så det kallar överallt annars. I alla fall mellan 1990 och 2020 tror jag att den här statistiken täckte. Finns på SMHs hemsida för den som är intresserad.
Ja, absolut. Hur är det med dig då?
Det är bara bra med mig. Livet leker och med dig.
Jo, nej, men jag är trött som fan och jag känner mig säkert ganska utmattad. Liksom. Och det är ju tråkigt.
Verkligen.
Ja, men alltså det här avsnittet ska vi säga, det spelas ju in då tisdagen den 24 september. Jävligt långt innan släpp för vår del kan man säga. Yeah. Och det är för att jag reser till Irland en vända. Både till republiken och de ockuperade delarna.
Och alla vanliga människor hade ju bara varit glada och peppade, men du jobbar så mycket med katastroftankar att du inför den här resan mår dåligt.
Nej, men jag vet fan. Det är liksom, jag ska på resa utan ungarna. Och det är, så jag tror att de flesta föräldrar kan liksom relatera till känslan av det är jobbigt när man är med dem. Men det är ännu jobbigare när man inte är med dem.
Ja, jag förstår.
Att det är liksom en svår balansgång där. Ja, men det ska bli trevligt faktiskt. Jag blir borta ett par dagar. Det ska bli kul. Mest semester, men jag tänkte väl kombinera det med lite med mitt intresse för väpnade konflikter. Så du får se, det kanske blir något avsnitt eller...
Du kanske bara råkar gå med i en förbjuden sekteristisk grupp.
Precis.
Vem vet vad som händer.
Men på tal om resande, du har varit i Rumänien.
Det har jag faktiskt.
Mm. Du har haft Andrew Tate.
Nej, precis. Jag har träffat Europas myrking nummer ett. Det var väldigt kul. Jag vet inte det, jag var i en sån universitetsstad som heter Sibiu, eller Sibiu. Kanske den heter. Så jag tänker, det var inte så jätterepresentativt för landet, men den var jävligt fet staden i alla fall. Den var så väldigt medeltida i Transylvanien. Och sen så var den ändå ganska ung och det var typ mycket så här kulturevenemang hela tiden vart man gick runt i stan och så. Och det kändes som typ Lund fast fint och roligt.
Malmö.
Jag vet inte. Det var ändå en gammal stad med ung befolkning, men det kändes bara mycket roligare än när man är i Lund, jag vet inte varför. Men ja, det kan jag rekommendera för alla som vill kolla på myror eller se en ballstad. Jag var också iväg en sväng till någon ort där som tydligen var Draculas födelseplats. Den också hade suttit inspärrad i något fort eller någonting. Ja, jag är inte en Dracula-kännare så jag kan inte säga så mycket mer än det. Men Rumänien, 5 av 5 stormade Ceausescu palats av mig.
Ja, men nice.
Hallå, Myran.
Hallå, Martin. Var är du?
Jag är på Irland.
Ja, det är långt bort.
Jag sitter här i en reception på ett hotell.
Det känns ju lite proffsigt också på något sätt.
Det gör det.
Utrikeskorre så hade det varit seriöst.
Liksom. Ja, jag har undersökt alkoholhalten i deras drycker.
Ja.
Till resereportage som kommer snart. Nej, men det var ju lite så att vi spelade ju in ett avsnitt för att vi skulle slippa den här situationen.
Ja.
Eller hur? Så det avsnittet ni lyssnar på nu är ju sjukt utdaterat. Vi spelade in ju för en vecka sedan exakt. Detta är alltså tisdagen 1 oktober. 4 svensk tid. Det är alltså inte det för mig. Det är därför jag säger det så, inte bara för att skapa en skimär av utlandskåre. Men nu när jag sa det så kändes det väldigt bra. Och i vårt nyhetssvep, vi minns inte exakt vad det var vi sa, men vi resonerade och pratade lite om varför Israel inte har invaderat Libanon i det. Och framförallt att koppla till att de gjorde den här personsökerattacken som ju hade slagit betydligt hårdare ifall den hade kombinerats som en kraftförstärkare i relation till en markinvasion. Jag tror jag minns det rätt då. Var det inte något sånt vi pratade om?
Jag tror det. Och nu sitter vi här idag och markinvasionen började
i natt, natten till
i natt,
idag.
Ja, precis. Och då tänker vi att det kanske kan vara värt både för att vi gillar er, men framförallt så gillar vi ju någon typ av heder. Så det kan väl vara klokt av oss att resonera lite, eller åtminstone berätta lite vad det som har hänt. Nu kommer ju det här antagligen också vara ganska utdaterat när ni lyssnar på det, eftersom att sådana här processer är väldigt snabba. Och eftersom att halva Sveriges befolkning inte är Patreon, så att vi kan leva på att göra det här, så får det tyvärr bli på det här sättet. Jag är på resande fot hela dagen imorgon. Då hade vi inte hunnit få med det här om vi inte gör det idag. Så är situationen. Vi hoppas att ni har överseende med det. Den här markinvasionen har det ju pratats om länge. Den har hintats om. Israel har lagt ut olika liksom, bilder med kartor och det här. Man pratar om detta i ett halvår ungefär. Det kan vara värt att komma ihåg att det är den 1 oktober idag. Vi börjar ju närma oss ettårsstrecket för det här kriget. Och i natt då så började det komma allt mer tydliga indikationer på att någon typ av intrång var närast förestående. Framförallt så deklarerade IDF att en zon i norra Israel kopplad till samhällena Metula, Miskavam, Kfar Giladi, att den området runt de byarna var liksom designerade som en säkerhetszon, eller helt enkelt en zon där du som civilist får inte beträda den, och du får absolut inte liksom sprida information eller så vad som sker där inne. Sen är ju det som är ju ganska, men vad som är ganska normalt nu för moderna konflikter är att sen började det spridas en jävla massa falsk information. Och det är ju liksom både på grund av att liksom clickbait-ekonomin vi lever i, så att många stora konton började sprida rykten och liksom information som inte stämde om att hundratals stridsvagnar hade gått över gränsen och jada jada. Men det verkar ju också som att det skedde någon typ av försök att skapa en krigsdimma, liksom en fog of war inför det israeliska intrånget. Länge, alltså än idag, finns det ju inget liksom riktigt officiellt uttalande från Hezbollah, och Hezbollah-kopplade medier förnekade att det hade skett ett intrång överhuvudtaget och så, även sent igår kväll. Men idag så har vi fått lite mer klarhet i vad det som har hänt, och det verkar ju som att det har börjat med en ganska klassiskt, med en omfattande artilleribeskjutning av ett par mindre samhällen kopplade till den libanesisk-israeliska gränsen. Och i skuggan av dessa så har det skett en invasion då, får man ju kalla det, där soldater och förband, framförallt kopplade till 98:e fallskärmsdivisionen, som är en av liksom Israels mer kompetenta förband, och då pratar vi om en division här, så man kan väl tänka att det rör sig om en 15 000 man, någonting i den stilen, även om jag inte vet den exakta storleken på just den. Men liksom, tänk någonstans mellan 10 000 till 15 000. Att de hade gått över gränsen in i Libanon.
Ja, det är något annat då än de här räderna som har varit några dagar innan. Då får man tänka sig att det har varit några hundra personer max, och nu är det liksom stora siffror.
Ja, men precis. IDF menar ju att de har gjort räder. Att de har gjort räder över gränsen i princip sedan krigets utbrott. Och då angripit Hezbollah-kopplad infrastruktur, så att man ska tänka liksom tunnlar och liknande, och vapendepåer. Men att det här då är enligt IDF samma sak fast i större skala. Det är ju väldigt tydligt i IDF och Israels generella kommunikation att de hela tiden vill liksom lite spela ner kanske inte storleken på den. Det är nästan lite tvärtom. Den vill de nog spela upp. Israel vill ju tydligt spela ner liksom de långsiktiga effekterna av det här. Utan de pratar om att de gör den här. Den går förstås som en storskalig räd.
Den är kortsiktig. Det ska inte vara en långsiktig ockupation. Det ska bara in och ut liksom.
Vi ska in och vi ska förstöra den här infrastrukturen, och så ska vi backa ut igen, och så ska vi förstärka upp gränsen. Nu slår det mig att det som också har hänt under tiden jag är borta är att Nasrallah har blivit mördad.
Just det. Det har vi inte pratat om, för det var som sagt en vecka sedan vi spelade in.
Ja.
Det är en liten detalj.
Som ju kanske kräver sitt eget samtal. Men
precis, men alltså bara den här, alltså, att de säger att de bara ska gå in snabbt och ut och så. Det är ju också så här. Det är väl bara det enda de får säga. För oavsett ifall de har intentionen att ockupera södra Libanon en längre tid, så kan de inte säga det. För det får man inte göra enligt internationell lag. Då måste ju typ USA säga, ja men då slutar vi med våra vapenleveranser eller någonting. Alltså enda rimliga att säga oavsett vad man tänker göra är ju just, vi ska bara vara där en liten stund.
Absolut.
Det var ju så det började förra gången också. Israel ockuperade södra Libanon i, hur många år är det, 17 eller vad det nu är. Då sa de ju också i början, vi ska bara snabbt in och ut liksom. Så det kan man ju ha med sig när man hör det liksom.
Ja, att den typen av klocka är ingenting man liksom kan räkna med. Och jag har fortfarande, vilket ni nu kommer att höra i avsnittet, jag har lite svårt att se vad det är de ska göra där om de inte planerar att ockupera delar av södra Libanon och skapa någon typ av buffertzon eller vad det är de föreställer sig. För vad det är de tänker att de ska uppnå. Det som har ju skett då, om vi ska ta det här med för att nämna det här med mordet på Nasrallah, så är det ju att Israel släppte, vad jag har kunnat få fram, ungefär då 40 stycken BLU 109 eller då GBU 31 GBU 31.
Du säger massa nummer och bokstäver och siffror, men vad betyder det för oss som inte är
märkare? Ja, typ, men tänk en tons bomber. Så de släppte väl då någonstans runt 40 ton bomber på ett bostadshus, och de här bomberna är vad man då kallar för djuppenetrerande. Det innebär att de är till för att gå djupt ner i marken innan de exploderar. Och där nere menar Israel att det har funnits en Hezbollah-ledningscentral eller liksom ledningsbunker. Och att man dödade Nasrallah och inklusive andra då i toppen av Hezbollah. Det är en väldigt kraftig bombning. Den har i liksom, bland vissa tycker och medier beskrivs som precis. Jag vet inte riktigt vad det precisa utgör i den.
Nej, det är så. I det här kvarteret är de då, tar vi bort hela det här kvarteret. Då,
ja, precis. Jag fattar liksom inte, vad är det som ska vara, vad är det som är precis?
Nej.
Att de inte släppte en kärnvapenbomb på Beirut, nej, liksom. Ja,
visst. De tog det kvarteret där de befann sig. Ja, det gjorde de ju förvisso, men
ja. De missade inte.
Antalet civila som har dött för det här är ju många gånger högre.
Ja, vi vet faktiskt inte riktigt hur många civila det är som har dött. Och generellt sett så känns det som att de siffrorna blir allt svårare att utläsa, som att det sker en sån extremt intensiv bombning av Beirut de senaste dagarna. Nasrallah är död. Det har ju liksom också skapat politiska situationer i Libanon. Flera stycken framstående personer kopplade till de andra liksom, sektorna, eller vad ska man säga, parallellstaterna som existerar i Libanon i den lite märkliga struktur som det landet har, har ju uttalat sitt stöd eller liksom sorg inför Nasrallahs bortgång. Vi har alltså till exempel kristna mässor har liksom haft sorgstund och så runt hans bortgång. Och vilket ju är udda. Så man ska komma ihåg att det här är de fienderna i den tidigare inbördeskriget i Libanon.
Absolut. Jag bara tänker i förhållande till det då med det här uttalade målet som Israel säger sig ha, att anledningen till att de gör den här invasionen är att man ska få slut på beskjutningarna mot norra Israel så att folk kan återvända dit. Liksom. Ifall man förstår liksom Hezbollah som den här liksom grilla motståndsrörelsen på något sätt, liksom, som ju i allmänhet har ju de rörelserna en förmåga till liksom agera decentraliserat och så liksom, även ifall de inte har kontakt med sin ledning och så. Möjligheten som fanns förut att få slut på den här beskjutningen var ju att Hezbollah sa, vi håller på med det här så länge kriget i Gaza liksom. Det är då vi slutar. Det som man gör när man går in på det här sättet och dödar hela ledningen tycker jag mer känns som att man omöjliggör ett stopp på beskjutningen från Libanon in i norra Israel på kort sikt. För det finns ingen att sluta sån där fred med längre nu, liksom, när det inte finns någon tydlig ledning för Hezbollah. Och man kommer ju inte få slut på liksom alla möjliga raketavfyrningsplatser och så i södra Libanon med att man går in snabbt och går ut snabbt igen. Liksom, det är ju omöjligt i sig själv. Så det liksom uttalade målet man har och agerandet går ju rakt motsatt mot varandra, tänker jag. Spontant.
Ja, och det är väl lite här man kommer in på det, att jag liksom inte riktigt fattar vad det är de tänker. Om vi då baserar det på att de ska göra det de säger att de ska göra. Både genom att döda Nasrallah så skapar de ju en situation. För det första så kan man ju säga att historiskt sett så brukar man inte göra så. Israel är också lite kända för, det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Man har valt att just inte döda ledarskapet för man aldrig vet vem som kommer upp därnäst.
Nej, precis.
Alltså, lika lite som att om Zelensky skulle bli dödad idag så skulle inte kriget i Ukraina ta slut.
Nej.
Utan det som hade hänt hade varit att en ny person hade lyfts fram.
Jag tänker bara att det har att göra med också, alltså det finns såklart situationer, det kan hända lite vad som helst när en ledare försvinner liksom, när det är mer en diktatortyp och så då. Men man får ju ändå tänka sig att målen som Hezbollah har är de liksom enade i. Och blir kanske ännu mer enade i av en sån här händelse liksom. Och idén om konflikt och krig och hämnd för Nasrallas död kommer ju snarare liksom stärka den rörelsens motivbild på något sätt, tänker jag.
Men ju en organisation skapad för att strida mot Israel. Det är ju ett av deras liksom uttalade mål. Det är inte som att de har, det är inte som att de på något sätt har påverkat Hezbollah att bli någonting annat, utan
nej, verkligen inte.
Tvärtom.
Nej, men det finns ju historiskt exempel på också när en ledare försvinner så kollapsar ett krig liksom. Alltså, eller så att man slutar med det projektet man hade igång liksom. Men jag tänker att det är situationer när den inte har en stor liksom uppbackning i rörelsen eller landet som bedriver det. Precis som du säger, Ukraina inriktning i förhållande till Ryssland kommer ju kvarstå även ifall de skulle mörda Zelensky liksom. Eller för den delen då, där vi pratar om Hezbollahs funktion och liksom logik kvarstår ju även när Nasrallah är död, får vi tänka.
Ja, vi behöver avrunda där. Jag kan säga att det, när vi, under tiden vi spelar in så har ju då USA gått ut och sagt att Iran planerar att beskjuta Israel inom närstående framtid, alltså när som helst egentligen. Så att det kommer ha hunnit hända en del saker innan det här avsnittet är ute. Ja. Jag tror inte vi kommer kunna lägga till fler bitar på det utan att göra ett väldigt märkligt lapptäcke.
Nej, men vi kanske får chans att återkomma innan nästa avsnitt då, så att säga.
Absolut, det tycker jag vi kan, det kan vi försöka få till. Nu får ni lyssna vidare, jag vet inte hur och var när det här blir inklippt.
Nej. Tack själv och ha en fortsatt trevlig semester den stund som är kvar.
Ja, tack så mycket.
Det är mycket saker som händer nu. När vi håller på att spela in så har vi ju en väldigt kraftig liksom, eskalering mellan Hezbollah och Israel som har pågått nu. Under flera dagar, som ju knyter an till förra avsnittet där vi pratade om sökerattacken. Sen sökerattacken, men som sen följdes upp av komradioattacken och nu är av bombmatteattacken då, som kanske den här då får heta. Det är ingen bombmatte, men...
intensiva
bombningar. Fruktansvärt intensiva bombningar av södra Libanon. Stora flyktingströmmar från de områdena som är utpekade som Hezbollah-kontrollerade områden.
Ja, precis. Du sa konflikten eskalerar mellan Israel och Hezbollah. Det är väl nästan som att Israel eskalerar och sen så är det inte så mycket.
Nej, men precis.
På andra
hållet. Fast, okay.
Lite har det hänt
ändå. Men det får jag väl säga. Det har skett ett par saker som är tidigare. Bland annat så har det skett större beskjutning av Haifa. Och för så vitt jag vet, första gången så har Hezbollah beskjutit bosättningar på Västbanken.
Okej.
Okay. Vilket ju är långt.
Ja, det hade jag ingen koll på. Och... var det nu idag eller nyligen?
Det var igår.
Ja, jag missat
sen det. Har det väl varit skett idag också. Men Israel pratar väl om att de har attackerat, det är lite olika siffror som målas runt. Men 1300 mål som har bombats idag innan vi började spela in. Vi spelade in på kvällen den 24. Då pratade Israel om att ja, men nu är det en ny våg av bombningar som ska ske. Då är det liksom fjärde som rapporten idag.
Okej, okay. Men ifall vi då försöker tänka lite större än bara... just idag, för det kommer ju som sagt vara lite utdaterat. Men vad tror du det här liksom målet med det här är som sker och hur tror du det kommer utvecklas på några veckors sikt då?
Ja, det är ju vanskligt.
För
då gissar jag nu.
Mm.
Och då har jag rätt så betyder inte det jättemycket. Men har jag fel
så då
har
jag liksom en idiot. Fel. Liksom.
Men jag tänker att man kan väl förstå det på ett par olika sätt då. Så ja. Kanske man kan tänka på det. Och det finns ett par saker som ändå jag tycker är relevanta som går att knyta ihop med det som sker nu kontra den uttalade israeliska linjen kombinerat med den diskussionen vi hade i sökerattacken. Men jag lyfte både i textformat i ETC men också i vår podd så pratade jag om att det här hade ju varit någonting man hade gjort i ett skede där man timmar senare hade gjort markinvasionen.
Förbekämpning liksom?
Ja, man hade slått ut fiendens kommunikationsverktyg. Man hade sårat tusentals av deras kombatanter. Man hade spridit liksom kaos och panik i hela ledet. Man hade skapat paranoia. Och det är ju ett optimalt läge att genomföra om man ska genomföra en markoffensiv. Och har man det här liksom S-et på hand så hade man ju velat spela ut i ett skede där man tänkte göra det. Då kom ju motargumentet att ja, men det kanske var så att Israel betvingade att spela ut det.
Som jag så sa i podden.
Ja, vilket initialt verkade vara förklaringen. Den förklaringen har ju dock motbevisats.
Nej.
Det visade sig att Hezbollah timmar innan sökerattacken hade delat ut sökare. Vilket tyder ju på att det åtminstone inte centralt fanns någon panikorder kopplade till det här. Hezbollah hade också kollat igenom de här. Bland annat hade de, vilket är ganska intelligent om man tänker på det, även om det då uppenbart inte fungerade, använt flygplatsers
säkerhetskontroller. Att ja, de hade gått med dem igenom dem.
Ja, och kört dem igenom maskinerna. De är ju till exempel gjorda för att upptäcka sprängämnen. Mm. Det hade ju uppenbart inte funkat, men man hade liksom gjort, de hade faktiskt kollat dem. I någon mening, ja. Men inte sett det. Och sen så sker ju den här attacken. Och sen så dagen efter så följer de upp med komradioattacken. Och nu har de då i sin tur följt upp med en fruktansvärt intensiv bombkampanj. Den här bombkampanjen har ju, kan man ju då, måste man ju då hela tiden få säga, men är detta liksom en förbekämpning? Lite konstig ordning att göra det på, men sökerattacken kanske borde vara det sista man gjorde. Man har också sett att Israel genomför flera bombattacker mot Beirut under de här dagarna. Men ett av dem så påstår de att de dödade 20 befäl kopplade till Radwan-förbandet som ju är... Ja. Hezbollahs specialförband kan man säga, som bland annat har infiltration och den typen av liksom, och slagit ut i princip hela det förbandets ledning. Men trots allt detta så kommer det liksom ingen markoffensiv. Och då är det så, handlar det om att Israel inte planerar att göra det? Eller handlar det om att det här är liksom en lång förbekämpning på något sätt som ska leda fram till en markoffensiv? Den liksom faktan vi har för hand nu skulle jag ju säga att jag tror att svaret är att Israel inte riktigt vet vad de ska göra.
Tror du att det också är lite så då typ Goal Creep eller vad det heter liksom, alltså,
Mission Creep,
alltså, Mission Creep, alltså, precis, liksom. Att som vi har pratat om förut liksom, att jaha, nej men då får vi väl också börja bomba massa då för att, och så någonting måste hända till slut liksom. Alltså, tror också det finns en aspekt av att man försöker provocera fram en motattack från Hezbollah eller Iran eller någonting som skulle kunna motivera då att ja, nu har vi rätt att göra en markinvasion. Eller är vi förbi det stadiet där de ändå inte bryr sig om det? Liksom,
alltså jag tänker den bombkampanjen som har pågått de senaste dygnen så är ju i paritet med att göra en markinvasion. Ja. Om man vänder på det då så att de inte vet vad de ska göra. Vi ponerar det. Ponerar att Israel befinner sig i läget att de är så här, vi vill verkligen inte göra en markinvasion av södra Libanon. Det är på diskussion och folk säger så här, men vi kan inte göra det. Alltså då menar jag, det ska vara tydligt här med olika jävla Hezbollah-heads och andra tokar eller är det förunkare. Det är klart att Israel kan samla trupper nog för att slå sig igenom de eventuella liksom befästa positioner och så vidare som Hezbollah har tillgång till. Går de inte in i några städer utan kör på landsbygden? Absolut. Men det är ju som att tänka på som en pansargeneral. Men för vad händer sen? Liksom, ja, de kan gå in och så kan de köra runt, röja runt lite. Hezbollah gömmer sig, drar sig undan, förlorar lite trupper. Det dör lite israeliska trupper. Men sen då? Så när jag säger att de inte kan göra det, eventuellt befinner sig i debatten och de är så här, vi kan inte göra detta, så är de, vi blev inte nöjda med utfallet 2006. Vi har sämre förutsättningar för att göra det här idag. Varför ska vi då göra det här igen? Och det är en debatt som finns inom IDF där man kritiserar IDF och då, vi pratade om tidigare att man har liksom fokuserat IDFs uppgifter och utbildning och vapenslag allt mer på de här polisiära ockuperande funktionerna, vilket har gjort att man också har delvis tappat eller minskat styrkan i de mer liksom konventionella militära operationerna. Och är det läget att de är så här, de bedömer att de själva inte kan göra det, men de måste på något sätt få slut på de här beskjutningarna från Libanon. Ja, vad ska de då göra?
Precis, och,
då
är de, och de kanske vet också att det här liksom kommer inte räcka för att få slut på beskjutningarna, för det är ju också bara gräva ner sina raketer och sen så ta upp dem igen när det slutat bomba liksom.
Ja, eller vänta på den nästa last från Iran.
Det är det näst bästa liksom, ja. Eller så.
Att de är låsta någon mening, att vi måste få slut på det här för det här kostar Israel för mycket, det är inte ekonomiskt, politiskt. Det är ju ett perspektiv att tänka på det, att de är så här, vi kan inte göra någonting annat. Vi kan inte bli indragna i södra Libanon igen. Nu säger jag inte att det här är vad det som händer i Israel, men jag tror att man kan tänka på det för att försöka förstå de olika perspektiven, så kan man tänka på att de befinna sig i ett läge där man dömer ut den planen. Att det finns krafter inom IDF och inom den knäset som vill ha den här planen. Man vill gå in i Libanon. Och så finns det andra krafter som då kanske eventuellt vinner under debatterna som säger så här, men det kan vi inte. USAs press till exempel, eller vad det nu kan vara för någonting vi hittar på. Eller liksom en rädsla för att den här, att det då skulle skapa det här forever war som ja, men då kommer vi bara fortsätta. Om vi ska på riktigt kunna pressa Hezbollah utanför räckvidden för de här raketerna, så måste vi ta halva Libanon. Det kommer vi inte kunna göra, eller liksom den politiska pressen kommer vi inte klara.
Men det är också så här, även i Gaza som de ju liksom har vunnit enligt alla, det är lite Vietnam över det, så här, alla parametrar säger att de har verkligen krossat Hamas så, men det är problemet, det finns fortfarande Hamas kvar i norra Gaza till exempel, och de har fortfarande fångarna där liksom, eller så. Och nu var det väl senast att det fanns någon plan som var så. Sättet vi får tillbaka dem är att vi säger till alla civila att de måste lämna några gaser nu. Så vi ska tömma det helt på folk. Och sen så kan vi liksom bara verkligen döda absolut alla som finns där. Och stoppa alla matsändningar. Så att vi svälter ut Hamas ur några gaser liksom. Så bara så, ni ska alltså tvångstömma hela. Det är ju etnisk rensning på liksom alla nivåer då liksom.
Alltså, det är per definition liksom.
Så, fördrivelse liksom. Men att det är också så, ja, för att annars tar du, de får ju inte tag i de fångarna, de heter det,
gisslan då,
gisslan heter det. Ja. Och de får ju inte död på exakt alla Hamas medlemmar där liksom. Det rekryteras väl nya liksom med tiden.
Ja, de skapar ju nya.
De liksom, alltså, men med parametrarna så här, vi har antal Hamas medlemmar vi har dödat jämfört med hur många IDF-soldater så har vi vunnit solklart.
Och vilka fasta positioner kan Hamas hålla och så vidare. Så här,
nej, precis. Här. Men det hjälper liksom inte för det är inte det sortets krig. Och det här pratade vi väl om från allra första början, tänker jag.
Nej, det är ju det här hela min, de har uppsatt ja. Mål, de inte kan nå det spel liksom. Och nu är man då igen, nu har de uppsatt ett nytt mål, de har fått in norra Israel gränsen mot Libanon som ett nytt mål i det här kriget. Tänk att du får det här på ditt bord. Okej, vi ska säkra gränsen. Och vilka verktyg har jag? Får jag gå in? Nej, du får inte gå in. Nähä. Men vad fan ska jag då göra? Ja, då är det ju kill count, det är body count som i Vietnam igen. Mm. När vi bara dödar tillräckligt många av dem. Det är konstigt att vi bara dödar dem. Men de verkar ju liksom inte, de verkar inte bli färre. Och det här ska man liksom, ska man ju säga med en brasklapp. Det är klart att liksom, det libanesiska folket är som vilka folk som helst. Vissa älskar Hezbollah, andra hatar Hezbollah. Det är liksom ett land, precis som alla länder. Men det har ju skett saker som är intressant. Just ur den här bombkampanjen som sett att försöka substituera markoperationer liksom. Det är ju att vi ser ju efter personsökarattacken hur falangister eller liksom kristna extremister går och lämnar blod på Hezbollah-kopplade sjukhus. Alltså den sunnimuslimska familjen som styrde Libanon under väldigt lång tid och de heter väl Forward Movement eller någonting, deras
parti. Liksom.
Parti.
Förra styret, ja.
Som ju drev landet in i den extremt djupa ekonomiska kris som är idag genom typ en Ponzi-scheme. De har ju uttalat stöd indirekt liksom. Man har det här, man har liksom drusen, man har det här jättesplittrade landet där Hezbollah har ju varit en
extrem kraft då.
Extrem kraft, till exempel då Forward Movement eller så det här sunnimuslimska stora partiet. De har ju sagt liksom att så här, men Hezbollah är en terrororganisation, alltså verkligen så. Mm. Deras närmaste allierade är ju liksom falangisterna bland de kristna och så. Men att de börjar liksom uttala att det kan inte direkt stöd till Hezbollah, men det här är ett angrepp på Libanon. Om israeliska armén går in, då måste den libanesiska armén stoppa det. För, alltså, är du med? Att, ja. Ja, men vad händer då i Libanon som land? Liksom?
Det blir en enhetsfront mot Israel.
Ja, men, liksom. Det riskerar ju att bli det, och då kommer inte de få brist på folk. Eller liksom, det har ju inte det. Då är det de miljoner som måste ha ihjäl, och de kommer inte... Ja. Och man, liksom, ur det perspektivet så är det så att när man tänker att de här handlingarna kommer ur det, och sen så finns det ju nyanser eller liksom gradskillnad detta, att de här liksom olika perspektiven kan flytta samman, för ett annat perspektiv är ju det omvända, och det var det du var lite inne på. Handlar det om att det finns krafter som vill driva igenom en markoperation in i en ockupation av södra Libanon då, vilket det måste innebära, för annars är det helt meningslöst, och de hålls tillbaka för att vi har inte anledning nog. Alltså USA kommer att liksom lacka på oss då eller något annat, eller man gör bedömningen att det är för farligt, eller det israeliska folket kommer att gå med på det för att det är så här, fuck det här, nu ska vi göra det här i 20 år liksom. Och att man då, som du var inne på, då försöker provocera fram ett angrepp som är stort nog eller kraftigt nog för att man ska
kunna vara så, nu måste vi göra det här, vi vet att ni inte vill, men det enda sättet att försvara oss liksom.
Mm. Ja. Och då är det ju liksom den där Netanyahu eskalerar kriget. Och då kanske inte det liksom är nödvändigtvis den faktiska planen man tänker, men man kanske också bara tänker så, kan vi förlänga? Alltså, varför fördes några Israel in som en ekvation i kriget? Kan det vara för att USA var liksom, men ni är färdiga i Gaza nu. Ni är klara. Ni har liksom, nu har ni ju slagit ut Rafah-brigaden och liksom så här, men lös det här nu då. Vill ni slippa beskjutningarna i norr? Sign a fucking deal då. Och få detta klart, liksom. Ni får loss gisslan, vad det nu kan vara. Och att den pressen ökar för varje dag som går. Så varför gör ni inte freden? Varför gör ni inte freden?
Och det är mer och mer rapporter om hur Netanyahu har sabbat förhandlingar, ja, gång precis. På gång. Liksom, och så
att målet för Netanyahus del är väl, vad jag tror, att han sitter och väntar på ett presidentval i USA. Och det enda sättet att förlänga det är ju då att få det att fortsätta vara aktuellt någonstans. Och då är ju den eskaleringen till en fördel för honom, att behålla eskaleringen i norr. Och då vill man inte dra den till sin spets, liksom.
Nej.
Utan då vill man ju hålla den i bara för evigt matande liksom. Nu tar jag fegispositionen här. Ja, det kanske är så att de inte vet. Det är inte klart, det är inte utrett. Det finns inte en stor plan. De tar väl kanske saker på volley i det här. Faran med det är ju att då finns ju ingen lång strategisk plan.
Nej, verkligen. Och risken att också åtgärder helt kontraproduktiva är mycket större då, såklart.
Ja. Vi ska inte vara i Mellanöstern så mycket, va? Det är inte det som är planen i det här
nej,
avsnittet.
Det här avsnittet ska handla om något annat. Jag tänkte, ska vi göra ett kort nyhetssvep också på Kursk-grejen. Min bild är väl liksom att de gjorde den här initiala stöten, nådde fram en bit, nästan lyckades med någon kniptång på Ryssland. Och sen så har det stått stilla ganska länge. Och nu så verkar det rulla tillbaka liksom.
Ja, ja. Alltså det, jag skulle säga att det står ganska still.
Fortfarande?
Ja. Ja. Och det är väl det som är intressant. För att jag tror ju att grejen är så här. Man ska sluta titta på Kursk.
Absolut. Det är ju liksom den andra aspekten. Att man pratar om det som att typ Kursk är för att suga bort trupper från östfronten. Eller från alltså,
Donetsk-fronten.
Ja. Och initialt så verkade inte det hända. Liksom. Men nu har man sett mer erfarna förband i även Kursk.
Ja, men de kommer ju inte... Okej, men vi tar läget så här. Okej, men man har gjort Kursk. Gick initialt väldigt bra. Man mötte på liksom väldigt lätt motstånd. Sen har det varit stridigheter. Och de har varit kostsamma och brutala för Rysslands del. Det ska man liksom inte... Så, det är inte det jag säger. Ukraina har också tagit förluster. Antagligen färre. Men det dör liksom... Folk på båda sidor och båda sidor förlorar krigsmateriel. Och det har ju funnits olika teorier om poängen med Kursk var som du sa. Att man liksom en teori som handlade om att det handlade om något fredsavtal. Och man skulle liksom ta mark, ha något att dela med. Det finns en politisk, moralisk eller alltså stridsvilja dimension av det. Att man behövde liksom försöka ta initiativ och momentum och så. Och det finns antagligen en operationell eller liksom slagfälttaktisk dimension av detta. Som ju handlade om att man ville tvinga Ryssland att styra om trupper. Från de slagfält eller de stridslinjer från de angreppsvinklar där det gick sämre för Ukraina. Och den då man framförallt kanske syftar på, det är ju situationen i Pokrovsk. Pokrovsk är en ort som spelar ganska stor strategisk, logistisk roll i situationen i Donetsk-flanken. Det är järnväg, det är större vägar, det är liksom... Det är det som är situationen.
Typ Kramatorsk och de kanske faller också ifall man har det. Typ.
Jag tror att det finns en ganska stor risk att man behöver rulla tillbaka stora delar av fronten där. Ifall den Pokrovsk skulle falla. Och allt det här hänger liksom ihop med genombrottet vid Advika. Där liksom de ryska trupperna lyckades ta staden. Ukraina hade uppenbart inte lyckats kunna sätta upp liksom en andra kompetent andra linje av försvar. Och den rullades också igenom. Och sen så började liksom en situation där Ryssland började ta mark. Det är ju inga enorma summor mark de har tagit. Det ska man vara tydlig med. Men de tar det systematiskt. Och om man läser på om hur detta har gått, och det är inte en, man ska förstå det som att det är många olika anfallsriktningar, men som syftar till att kunna angripa den här orten, så kan man ju säga att det har varit jättesvårt för Ukraina att sätta upp kompetent försvar. Då hoppades man väl att Kursk då skulle tvinga Ryssland att dra bort trupper därifrån. Det verkar de inte ha gjort, utan de verkar ha tagit de här mer erfarna förbanden till Kursk från andra delar av fronten för att behålla initiativet mot den här. Så de senaste rapporterna är ju att man är ungefär en mil från stan. Och på vissa ställen, och det beror på vad man tittar på och hur man mäter liksom. Men stridigheterna kryper ditåt och det kommer ut ganska alarmistiska rapporter från ukrainska befäl om situationen och hur vi kan redan nu inte liksom behålla logistiken till orten för att de är så pass nära nu att de kan angripa lastbilar och tåg och så vidare liksom som transporter på väg mot staden. Det verkar också som att Ryssland då, att de valde liksom att inte gå på Kursk finten liksom på något sätt, utan bara såhär, ja okej, men ockupera Kursk då. För att det är tydligt att Ryssland har linjen, vi vinner det här över tid.
Ja.
Vi kan upprätthålla ett krig de inte kan upprätthålla. Vi är inte stressade. Och det kommer ju in till, och det finns många saker, men så är det ju uppenbart en analys av Ryssland att det västerländska stödet kommer avta, att det redan är för litet och att de sitter nog också och väntar på ett val i USA.
Ja.
Händer det liksom ingenting, utan det här är liksom förhållandena det ser ut, där Ryssland bedömer att de kan hålla igång den här krigsmaskinen. Även om de har ökat del av BNP som ska gå till försvaret, det var väl enorma summor, och de också har utökat liksom värnpliktskvoter och så nu nyligen, så verkar man ändå göra bedömningen att man klarar av att hålla detta längre än vad Ukraina klarar, eller väst då, i förlängningen som de ser sig befinna sig.
Minns du avsnittet extrainsatt krig i Europa del 8?
Mm, självklart. Vi pratade om sanktioner.
Det gjorde vi verkligen. Och vi hade med Volodja, men vi hade också med Rasmus Fleischer. De hade lite olika perspektiv och vi bollade med varandra och så. För då var ju den liksom fullständiga invasionen precis ny och de här sanktionerna liksom var på ingång. De hade väl inte ens satts i verket så mycket än, men många företag hade börjat dra sig ur självmant och så liksom. Efter påtryckningar, men ändå liksom. Nu... Efter 2,5 år ska man göra någon utvärdering då liksom.
Mm, det är man helt slut på robotar och det är medeltid i Ryssland.
Enligt IMF så sjönk Rysslands BNP 2,1% 2022.
Som efter en borgerlig regering i Sverige.
Lite så. Under 2023 så steg den med 3,6%. Och under 2024 så har jag sett bedömningar att den kanske kommer stiga runt 3%. Så den ryska ekonomin tog en liten dent och sen så fortsatte den upp. Jag tror att nedgången under covid var liksom större än nedgången 2022.
Oj.
Så det blev ju inte så märkbart som vi och många andra trodde, eller i alla fall vissa av oss i den podden. Man får lyssna själv och se vem som tyckte vad.
Vad trodde jag?
Du trodde nog att det inte skulle bli totalt katastrofalt, men också kanske i vissa aspekter att det skulle vara omvälvande liksom.
Mm. Vi
pratade mycket om typ sjukvård och medicin och så, att vi trodde att det skulle bli väldigt drabbat, och det verkar ju inte vara den.
Nej, men så här teknisk utrustning då liksom till sjukhus och så.
Precis, men vi pratade också om ifall det skulle drabba den ryska militärindustrin hårt eller inte, och då sa du så här, jag tror att komponenter kommer komma in från andra håll eller så, vilket väl har visat sig stämma då. Men som sagt, alltså, man har ju pratat om att det här var sanktioner utan motstycke i världshistorien, samtidigt som det då verkar, i alla fall vid en första anblick, haft en ganska liten effekt. Direkt initialt, liksom på de här fyra första månaderna, sjönk värdet av importen med 50%, vilket ju är väldigt kraftigt såklart. Men det återhämtade sig liksom under resten av året, efter de här fyra första månaderna, så totalt så gick det minus kanske 8-16% beräknat på hela 2022, vilket ju är såklart mycket, men det är inte det där enorma 50%, det är inte katastrofmängden på det sättet. Och sen 2023 så var den i princip tillbaka till före kriget nivåer enligt officiell statistik, och man får ju alltså säga, alla de här siffrorna är ju liksom beroende på vad Ryssland själv rapporterar i någon utsträckning liksom, så det är klart att det kan vara fejkat eller skewat i någon utsträckning, men samtidigt så har man ju koll på flödena från andra källor också liksom så.
Men vad är det de exporterar liksom? Gas och olja och typ aluminium? Nej, det är någon titan. Vad fan är det för metall de typ är ensamma om?
Ryssland exporterar mycket gas och olja, metallurgiska produkter.
Det låter som någon magigrej.
Även mycket spannmål och även mycket konstgödsel. Vilket ju är aktuellt nu med det här jävla skeppet.
Ja, just det.
Har du läst om det? Det är något skepp som är pålastat i Murmansk med jättemycket som, vad heter det, nitrat?
Ja, alltså som Beirut igen då.
Ja, precis.
Igen.
Det gödselämnet. Breivik-bomben var väl också
det. Ja.
Och sen så bara, det har gått sönder jättemycket det här skeppet. Kan vi få gå in i Nödahamn? Och alla så bara, nej, vi vill inte ha det här som kan smälla större, lika kraftigt som en atombomb i vår hamn.
Nej.
Nu skulle det till Malta, hörde jag sist. Ja. Det är väl säkert på något annat ställe nu när ni hör det här. Sidospår. Men importen då, var det jag pratade om. Alltså importen till Ryssland.
Nej, okej. Okay. Du pratade inte om exporten.
Jag pratade inte om exporten än vi kommer dit. Så den kraschade liksom först, men sen så återhämtades den snabbt. Varför då? En viktig anledning var antagligen att Ryssland legaliserade parallellimport på alla varor. Parallellimport, kanske du frågar det nu? Eller så vet
ja,
du om det.
Ja, jag frågar vad du menar.
Nej, men det är ju då att företag, stora företag med liksom varumärkesskyddade produkter som finns på en världsmarknad, de har ju olika prissättning i olika länder liksom. Mm. I fattiga länder så kan man inte ha samma höga priser som man har i väst. Då får man
Big
inte
Mac,
sälja...
Big Mac Index liksom.
Ja, jag kan inte vara Big Mac Index exakt, men tänk snarare att iPhones är billigare i Indien än vad de är i Sverige liksom. Mm.
Man tar lägre, och att vadå, försäljningen av dem också är dyrare i Sverige.
Ja, visst. Men jag tror framförallt att man tar lägre priser för att man vet att då får vi även den marknaden. Vi maxar ut vad vi får på den marknaden. Eller för man vill se det omvänt då, i rika länder så tar man så mycket man bara kan för att få så stora profiter som möjligt. Liksom att vi då på något sätt betalar överpriser bara för att köpkraften är som den är här. Parallellimport är då att du helt enkelt åker till typ då Indien, köper iPhones på en grossistnivå där liksom, och tar in dem här och säljer dem under de priserna som Apple själv skulle försökt sälja på i Sverige, eller sälja till grossister för i Sverige liksom. Ja, och det får man inte göra då. Alltså man får göra det exempelvis inom EUs frihandelszon eller på något sätt så liksom, men du får inte ta det över ESS-gränsen, och du får inte ta det över de flesta landsgränser då, som inte har sådana frihandelszoner och så. Men det finns ingen internationell regulation som säger att man måste ha det så, utan varje land bestämmer själv över det här. Liksom.
Och då har Ryssland bestämt.
Då bestämde de i det här läget, nu får alla bara importera hur de vill. Liksom. Det man är rädd för när man gör det är såklart att då ska företaget säga, men då vill inte vi finnas i ett land längre. Men det hade ju alla företag redan gjort i Ryssland, så man kunde inte förlora någonting på det. Liksom.
Förutom Marabou.
Ja, precis.
Marabou.
Men och det har ju som lett till att det importeras sådana varor då, som iPhones till exempel, genom att man liksom antingen tar dem via ett tredje land då, som inte är med i bojkotten av Ryssland, eller att man kanske tar dem direkt fast inte visar vad det är, liksom smugglar in dem mer eller mindre då. Och jag läste en artikel på Al Jazeera om det här, och såklart hade de med mitt favoritämne att prata om,
Lego.
Så då visar de att onlineplattformar i Ryssland som säljer Lego, det är parallellt importerat från Hongkong och Polen till exempel. Och de pratade då, intervjuade det polska företaget, och då sa han så här: "We are on the side of business in this conflict."
Mm. Som en referens till Lego the Movie.
Nej, tyvärr inte alltså.
Men det heter inte han.
Jo, det heter han.
Skurken. It's just business. Lord Business. Mr. Business.
Nej, President Business.
President Business.
Så att han är både president over Octane Company and over the world.
Yeah.
Jag tycker bara det är en rolig sägning.
Ja, det är så kul ärligt också.
Ja, vi är inte på Rysslands sida, vi är inte på grannens sida. Vi är på företagsamhetens sida. Det är lite som att Timbros logga ska lycka liksom. Ja. Jo, och anledningen till att det kan vara så här är såklart att det finns en massa länder som inte är med i den här bojkotten. Och det är ju till exempel Eurasian Economic Union-länderna, Armenien, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakstan. Och BRICS-länderna, Brasilien, Indien, Kina och Sydafrika. Sen så har de väl typ lagt till fem länder till nu.
Venezuela.
Iran och Förenade Arabemiraten.
Ja, men det är något sånt. Det är roligt, för det blir som att svårare och svårare att säga.
Ja, det kan man... Det är ju
jag kan inte fortsätta bygga på det liksom.
Men... Jag hörde att Saudi var inbjudna, men bara så, vi ska överväga detta. Och sen så bara, hade det som gått en tid, och så var de så, vi överväger det fortfarande. För det skulle de såklart inte kunna göra med sitt samarbete med USA, tänker jag.
Nej, det är dålig liksom.
Men de kanske inte heller ska säga att de inte ska göra det, för de vill inte stöta sig med de andra BRICS-länderna. Ja, i alla fall, Kina har gått upp och står för 40% av Rysslands export och importbetalningar liksom. Och de håller halva värdet av rysk valuta på liksom den internationella valutamarknaden. Så det är inte bara då parallellimport såklart som ensamt kan förklara att importen har återgått till normala, utan att det har skalat upp från andra länder och framförallt Kina. Och det är nog till och med så att parallellimportsgrejen var liksom en stötdämpare i situationen, för det verkar som att importen av de produkterna sjunker också med tiden liksom. Och det ersätts mer och mer, kanske då med kinesiska produkter. För att det är ändå ett klydd att få in dem här, och det måste vara så här, inga stora aktörer, för då blir de blockerade och så. Samtidigt så finns det då ganska goda möjligheter ofta att stoppa den här parallellimporten ifall man bara ger sig den på den från de här företagens sida. Men man kan ju också tänka sig att man vill inte hålla på att stänga av massa grossister och liksom mellanhänder som man säljer massa till. För då förlorar man ju massa vinst. Men med tiden så ersätts då västliga varor kanske mer av kinesiska varor, kanske framförallt med telefoner och bilar till exempel. Och sen så har vi den andra internationella delen av internationell handel, är ju exporten då såklart. Och då kan man ju notera att Ryssland helt öppet fortfarande står för 15% av Europas gasimport. Förut stod man för 40%, så det är ju klart att det är en stor nedgång. Men vi vet ju att EU fortfarande köper rysk gas från Azerbaijan, som Rasmus Skanbäck har berättat om i andra avsnitt. Och man kan ju till exempel säga att Turkiet gör samma sak fast med olja. Att de liksom tar in rysk olja, sätter på Made in Turkey.
Vi säljer turkisk olja och importerar rysk. Så att vi säljer det vi själva producerar och så köper vi...
Rysk istället. Nej. Och rysk olja är då billigare liksom. Men jag tror även att man har liksom bevisat att det är rent så bara byta label och skicka vidare liksom.
Men olja är ju dinosaurieskelett. Det kan ju inte vara någons.
Det är sant.
De känner inga nationsgränser. Nej. Fråga USA.
Ja, absolut. Sen när man förbränner det så blir det dinosauriernas själar som svävar runt i luften.
Släpper dem fria.
Det är precis ett frihetsprojekt. Helt enkelt att bränna olja.
Dino Riders. Okej, förlåt.
Men sjukt nog så fortsätter ju även gas att gå genom de här gasledningarna som går genom själva Ukraina. Vilket också bara är så mindblow över att kapitalism ändå är liksom det systemet vi lever i. Liksom att har man slutit de här handelsavtalen om att man ska sälja och köpa grejer, då spelar det ingen roll att man är i fullt krig med varandra. Då får man fortfarande bara acceptera att man har den dealen. Mycket märkligt. Men den ska faktiskt gå ut nu till årsskiftet, och Ukraina har sagt att de ska inte förnya det. Så då undrar man hur Österrike ska få någon gas överhuvudtaget efter det. Men
vad hade Putin på dieten höll på med? Och de kommer att frysa. Hela Europa kommer att frysa.
Nej, men det kanske inte hela Europa kommer att göra, men Österrike kanske kommer att göra det. Vem vet. Men då finns ju de här ersättningarna för gas genom gasrör, är ju LNG då, som vi har pratat om i andra avsnitt.
Liquid nitrogen fuel.
Gas.
Fan.
Och det importerar ju även Sverige. rysk LNG liksom. Jag tror att det nu till slut har kommit någon sorts embargo även på LNG liksom, men det har tagit fram tills liksom sent 2024 för att göra det liksom. Mm. Och det, jag tycker det, i Sverige har ju debatten varit så typ, när sossarna styrde så var borgarna så, det är en skam att vi fortfarande importerar rysk LNG. Så tog de över, så sådana så, det är en skam, eller Miljöpartiet är väl framförallt så, att borgarna fortfarande tillåter import av så bara, men det är ju ingen som verkar vilja göra någonting åt det här på riktigt. Och grejer man säger då, som typ Billström sa tror jag, när Miljöpartiet tog upp det här i våras, var typ, nej men det är sämre att sluta importera gasen, för att då så får Ryssland behålla gasen, men vi måste ändå betala pengarna. Så då får de betalt utan att ha sålt någonting liksom. Och då blir man, och så är
den debatten
slut, liksom, media ställer inga följdfrågor, så bara,
måste ni verkligen betala? Är det verkligen så det funkar?
Kan man ha så här superinternationella blockader, bojkotter, allting sånt där, måste man verkligen betala dem massa pengar då? Men då är ju liksom det internationella handelssystemet uppbyggt så att företag skriver på liksom kontrakt som säger, om man bryter det här kontraktet eller blir tvist, då avgörs det i en skiljedomstol som liksom inte är ett domstolsväsen i något land.
Utan nej, just det, det här minns jag, vi har pratat om.
De här liksom frihandelsorganisationernas eller IMFs eller vilka fan det nu är som har de här domstolarna, jag vet inte ens. De kommer då bara ta ett snabbt beslut vem som har rätt och fel, och det går inte att överklaga. Och det är ju väldigt bra för handel att man får snabba beslut liksom, inte utdragna processer. Så därför har man skrivit in det i kontrakten. Men då är ju förresten, okej, okay, då kommer man liksom tas till en sån domstol, man kommer förlora där, och sen är man tvungen att betala.
Va?
För de har ju inga arméer som kan tvinga en betala liksom. Det avgörs ju fortfarande då i Sverige, svenska domstolar, svensk rättsväsende, i slutändan svensk typ polis är de som genomdriver de här tvistedomarna, att de faktiskt blir verkställda. Och det tror jag mycket väl man i Sverige hade kunnat besluta så här, vi ändrar lagen och säger vi genomdriver inte dem när det gäller Ryssland liksom så.
Mm.
Men då tror jag att anledningen till att man inte gör det är att typ då blir man dåligt ansedd av företag internationellt.
Just det, man är liksom opolitlig på något sätt för att man då, man vet ju aldrig.
Nej, för företag internationellt tycker att Ryssland är en handelspartner som måste respekteras, för det här regelverket, det står över allt annat liksom.
Så alla är som det här polska legoföretaget egentligen.
Ja, egentligen. It's just business. Okej, okay, så då vet vi liksom. Det går bra för den ryska ekonomin. De fortsätter sälja olja och gas. Och som det som man inte då, det som man tappar ändå i Europa kan man ju sälja till Indien och Kina istället och så. Och man kan importera fulvägar och man kan importera från Kina och andra länder istället liksom. Så det är inga problem. Det är liksom en slutsats man kan komma till här. Men då kan man också läsa andra artiklar. Och då har jag läst en artikel på fortune.com som jag inte riktigt vet vad det är för hemsida.
Nej, men
jag
gillar det.
Ja,
som heter, att de är också på business-sida.
Ja, verkligen. An economic catastrophe is lurking beneath Russia's GDP growth as Putin throws everything into the fireplace. Men det finns ju en risk då att den här artikeln är liksom önsketänkande för att personen som har skrivit den hejar så mycket på Ukraina. Men jag tycker ändå den hade ganska bra argument och liksom pekade på reella siffror. För det är ju så här då att liksom, har man en ekonomi som bygger bara på att sälja råvara, olja, så, gas. Dels är man ju väldigt känslig då för ifall världsmarknadspriserna på det skulle krascha igen. Dels så utvecklar inte det ekonomin så mycket. Den inhemska ekonomin i Ryssland är ju väldigt mycket en krigsekonomi just nu. För att staten då köper massa krigsprodukter, så den industrin blomstrar. Och att man betalar folk för att vara i armén. Så folk generellt, alltså arbetskraft, söker sig till olje- och krigsindustrin och till armén. Och det gör att det blir brist i andra sektorer. Man får en liksom, inflation som man kan ju säga är liksom, driven av lönerna i olje- och krigsindustrin. Men man får ingen produktivitetstillväxt i liksom, resten av ekonomin i Ryssland. Och bara en stat då var att 3,5% av all konsumtion i Ryssland kommer från löner som bekostas av militären. Det känns ju väldigt högt, tänker jag. Att liksom, man vet ju att ifall typ NATO-standarden är att ha 2% av BNP till militära utgifter, men då tänker jag att det i första hand är hårdvara som kostar där, liksom. Alltså krigsmateriel. Att 3,5% av liksom alla pengar som blir till löner som folk handlar för daglig konsumtion är det. Känns väldigt mycket. Samtidigt som man har liksom dratt ner på välfärd och så, det har blivit, varit nedskärningar i Ryssland. Staten gör också ett budgetunderskott på 2%. man liksom bränner sina valutareserver. Det byggs upp ett sånt lånepapper, är mest hos kinesiska centralbanken. Och anledningen till att man tjänar mycket pengar på olja och gas är att man har höjt skatten väldigt mycket på vinsterna som görs på det liksom. Och man kan också vara så här, okej, Kina är de som räddar Ryssland. Men enligt den här artikeln så är det kanske mer så att Kina bara så här, nu är det billigt att handla med Ryssland. Ryska oljan är liksom 10% lägre än vad den borde vara. Världsmarknadsprisen på andra motsvarande oljor är 10% högre. Vi köper av dem. Vi kan låna ut pengar till dem. Okej, räntan kinesiska banker tar när de lånar till varandra är 2%. Räntan kinesiska banker tar när de lånar till Ryssland är 20%. Så det är liksom...
They choose business!
Ja, de är också på the side of business.
The side of polska Lego.
Nej, men att det är liksom mer som att det är Ryssland i knipa och då kan man utnyttja dem. Liksom. Mm. Det är snarare det som Kina verkar göra.
Men du tänker då att det inte kan bli en sån krigslån av USA? Att vid en viss punkt så... USA så här, fuck, England måste vinna kriget.
Jo,
ja. För att vi får inte tillbaka våra pengar annars.
Det är möjligt, men det är också så, har man 20% ränta på lånen så kan man göra 5 sådana lån och sen så ifall Ryssland konkar på det sjätte så har man fortfarande gått minus. Liksom. Nej. Alltså, nej, det var kanske inte rätt matte, men ungefär. Liksom, jag tror inte det är långsiktiga lån och så på det sättet. Och samtidigt som man köper olja och gas så investerar man liksom inte i olje- och gasindustrin. För även i Ryssland var det ju väldigt många västerländska bolag som var liksom delägare och så och investerade i utvinning. Men det som har övertagits av Kina och Indien och så är mycket bara att man köper olja medan då oljeindustrin på något sätt enligt den här artikeln faller i Ryssland. Liksom.
Att det finns liksom, för det här blir väl då kritiken mot den här, det går helt okej för Ryssland, är de lever på lånad tid liksom. Precis. Att det här kommer aldrig hålla. Men det känns ju som att man hör det liksom hela tiden om allting, att det liksom också är Iran kommer att implodera när som helst, Venezuela kommer att implodera när som helst, alltså det kanske inte är så att det bara blir.
Nej, fast å andra sidan så här, Iran och Venezuela har ju massa problem.
Jo,
som är ganska alltså,
akut.
Det går ju akut dåligt liksom, på ett sätt som Ryssland inte har, verkar ha drabbats av än liksom. Och precis, och det är väl det som jag tänker mig är det som är lurking, det som kanske man liksom med den här krigsekonomin som staten har satt igång genom att gå minus, satsa på krigsindustrin, ha en industri som då driver landet på något sätt framåt men som inte är produktiv. Man klarar sig, pushar igenom en tid, men till slut så kommer det börja ha tydligt skadliga effekter på liksom välståndet i landet och så. Och att då ska de fortsätta driva kriget så kommer det komma med en ganska stor kostnad, vilket är det vi förespådde liksom så här. Vi pratar om, kan det bli 90-talskris igen i Ryssland liksom? Det har inte hänt alls, men det är kanske det som kommer att hända. Men det betyder ju fortfarande inte att Ryssland automatiskt förlorar kriget eller liksom kollapsar helt och hållet eller så. Men det får en impact som vi inte har sett än eller så.
Nej, och det,
och det tycker jag känns ganska trovärdigt.
Ja, det var det som blir intressant också nu då, för att koppla tillbaka till nyhetsväppet, för jag tror inte jag sa det. Alltså en annan viktig bit med den här orten liksom, och är ju att Ryssland kommer allt närmare att ha erövrat hela Donetsk. Vilket ju, man skulle kunna säga, ett av de formulerade krigsmålen liksom.
Ja, absolut.
Och när de väl har gjort det och säger så här, vi vann typ. Alltså de har ju lite mer de ska ta liksom. Mm. Men vi vann, vi vill liksom inte ta mer nu, vi håller här.
Mm.
Ponera att det är det de säger. Ja. Ponera att Trump vinner valet och så. Så blir det en fred liksom. Vad händer sen då liksom? Kommer man liksom, när släpper man på relationen till Ryssland? Blir det liksom som med Kina, men vi måste liksom handla med dem och de är väl dummingar tycker väst, men de, nu är ju inte Ryssland och Kina på något sätt alls ekonomiskt, men i alla fall liksom, och det läget känns ju också, tar det slut då? Överger man Ukraina då för att man är så, men ta den här freden, hur snabbt kommer relationerna stabiliseras igen? Eller kommer de överhuvudtaget stabiliseras igen?
Precis, och i det läget så här, då vill ju också Ryssland så här bygga upp Donetsk igen. Det gör de väl i någon utsträckning redan, men liksom då börjar det på riktigt, så ska man återuppbygga allt det här området man har erövrat. Och då behöver man ju ta lån till exempel.
Mm.
Men i dagsläget är man ju uteslutna från mycket av den internationella lånmarknaden då. Eller så får man betala de här 20% från Kina liksom.
Räntorna kanske går ner för risken är inte lika hög.
Absolut, och det finns väl också ett intresse av att ge dem lånen med höga räntor från resten av världen då liksom. Då kanske man inte vill hålla på med den här finansiella bojkotten längre.
Man kanske väljer de polska Lego business
kanske liksom. On side of business då också. Precis, så på något sätt kan man också tänka då att det finns liksom Ukraina, kämpa mot klockan i betydelsen att Ryssland långsamt uppnår sina krigsmål. Men Ryssland kanske också kämpar mot klockan i betydelsen, kan vi komma till ett slut på alla de här sanktionerna? Liksom. Du, apropå import och export.
Mm, just det. Ja, men det är ju lite spännande för att det är ju, jag vet inte hur många dagar in i kriget vi är nu exakt när vi spelar in, men robotarna tar säkert slut när som helst,
absolut,
Rysslands del. Nej, men man har ju sett att Ryssland har importerat krigsmateriel. Och det har varit lite diffust liksom, när man pratar om det, varit lite rykten om kinesiska granater. Och så. Men något man vet att de har gjort är att de faktiskt har köpt saker från Nordkorea. Putin var ju i Nordkorea i somras, första mötet någonsin för hans del. Han har inte varit tidigare. Och hade liksom ett sånt, jag vad ska säga, liksom statsmannabesök där man också deklarerade intentionen och i praktiken genomförandet av en ja, vad ska vi kalla det? Från säkerhetspakt kanske, egentligen. Mm. Ett militärt samarbete med fokus på försvar. Sovjet hade ju ett sånt med Nordkorea från 61, där man en defensiv försvarspakt, ska vi säga, som man, att man var så. Vi stöttar Nordkorea om de blir anfallna. Och sen med Sovjets kollaps så upplöstes liksom det avtalet. Och sen, man skrev något nytt med Ryssland på tidigt 00-tal, men det var väldigt vagt och det var liksom inte alls så riktigt. Och nu har man inte sett det här avtalet, jag har inte kunnat hitta det mer liksom explicit vad som står i det, men som det presenteras så är det mer, liksom, mer omfattande och större. Roligt med det var att jag läste lite om vilka uttalanden som gjorts i samband med det, och nu vet jag att det finns liksom ett ganska starkt bias i media att framställa Kim Jong-un. Man gillar ju att framställa honom på olika roliga sätt. Liksom. Men det var kul att jag hittade ett citat i alla fall som var "strongest treaty ever". Som var lite så Trump-vibe på det. Så han verkar glad att det var ett bra avtal. Men det skulle också ske någon typ av utbyte av, jag måste säga, militärteknologiskt utbyte. Man brukar prata om. Då blir ju massa folk i väst och i USA och Sydkorea jävligt stressade för att det är så här. Men Ryssland kan ändå liksom ge Nordkorea viss know-how runt många av sakerna, liksom hur man använder dem, framförallt kopplat till liksom då ubåtsavfyrade kryssningsrobot eller ballistiska robot och så, vad man är stressad över. Men det är väl som är, det man då har sett är ju att nordkoreanskt krigsmateriel har dykt upp i
Ukraina.
Och framförallt så var det ju då också i somras, så det här har pågått under ganska, det har pågått innan, ska sägas, innan han var där, så att man har nog, det har nog, den handeln har liksom skett tidigare. Men nu tänker man att den eskalerar. Och då handlar det ju om Hwasong 11G. Och det är då en kortdistans ballistisk robot. Ja. Som till utseendet är ganska lik Iskander.
Är den kopia till och med?
Nej, det är den inte riktigt. Den är byggd kanske lite, till viss del enligt samma principer. Men den är också den är också väldigt lik en, eller den har liksom likheter även med en sydkoreansk robot. Iskander M då. Sägs, om man ska vara mer specifik. Den är liksom mer till utseendet lik den, men sen internt så skiljer den sig till viss del. Sprängla, eller så här stridsspets skiljer sig, eller liksom den aktiva delen skiljer sig, motorn skiljer sig och så vidare. Och man behöver liksom inte gå in så jättemycket på den. Den har använts för att beskjuta Charkiv, liksom, det är så här stora städer. Men och enligt ukrainsk rapportering har varit underpresterat, som är att den har varit ganska opolitisk, på som att hälften inte har betett sig rätt och så. Jag lägger liksom ingen åsikt i det. Det känns som en sån typisk
sak man skriver om Nordkorea, ja, men som också kan vara helt sant.
Det kan också vara inte sant. Det kan vara kast. Men att man plockade isär dem, så fanns det ju rapporter från de mer seriösa sådana här instituten som höll på med det, om att upp till 75% av styrningsmekanismen i dem var västerländska. Och då är det Nordkorea vi pratar om.
Det är ganska hårda blockader mot Nordkorea. Liksom.
Ja, det är liksom Kina som ändå är så här Nordkoreas enda kompis, är ju inte riktigt kompisar med dem. Liksom. Och ändå så har de uppenbarligen komponenter nog för att producera. Förvisso då, om man ska lyssna på rapporterna från Ukraina, är inte världens bästa.
Ändå kryssningsrobotar.
Det är nog ballistiska liksom robotar.
Okej, det var ballistiska. Okay.
Ja, precis. Det får man nog ändå säga till mig. Och det tänker jag att det är väl egentligen det som är intressant. Att trots de hårda blockaderna så verkar ju både Iran, som också har sanktioner mot sig, inte lika hårda som Nordkorea, men också Nordkorea då, kunna fortsätta producera den här typen av krigsmateriel.
Å andra sidan då, Ryssland, som har sanktioner mot sig, verkar ju uppenbart då inte riktigt kunna producera upp till sitt egna behov, utan är tvungen att köpa dem från Iran och Nordkorea. Så ja, men det finns ju någon sorts flaskhals i det, men det kanske bara är typ hur stor produktionskapacitet man hade redan innan kriget. Liksom,
ja, det tänker jag också. Jag tänker att Ryssland, matchar, även om de har liksom, alltså att man kan inte skala upp den industrin hur mycket som helst. även om de har försökt. Sen så kanske kan vara värt att nämna då Rysslands kapacitet. Ryssland förlorar ju också ganska stora mängder ammunition och robotar genom de här depåexplosionerna som ju har ökat. Vi har ju bland annat det här då i förra veckan, Toropets depåexplosion. Jag vet inte om du har läst om den.
Men det är antagligen nordkoreanska granater. Så de håller typ på att lasta av mitt i natten och så prickas det och sen så typ fortsätter de och typ skjutas iväg från basen och sätta eld på typ området runt omkring.
Ja, det finns lite olika teorier exakt vad det som har hänt, men det är ju som du beskriver, alltså att det är en serie sekundärexplosioner som sker som skapar ju en helt bizarrt kraftig explosion.
Och också eldhärdar är liksom typ hela, alltså
ja, det ser ut
i den närbelägna staden och
alltså,
sånt.
Liksom, man pratar överallt. Väl om en tryckvåg som har rört sig ungefär 320 kilometer.
Ja, shit alltså.
Och det har synts i såna seismiska, alltså jordbävningsmätningsprogram liksom.
Ja.
Och det är en enorm detonation. Och då kan det ju vara att man kanske kan hålla upp en produktion, men om man tar den här typen av flyg, alltså du kan bara föreställa vilka mängder ammunition det är som har gått upp i rök där liksom. Så även om Ryssland kan upprätthålla en produktion, och nu när man har då att de får använda Storm Shadow till exempel, och det är ett godkänt nu, men jag inte missminner mig, medan det fortfarande, USA verkar fortfarande vara lite skeptiska.
Att Ukraina får använda det.
Ja, precis, mm. I rysk territorium. Så är ju detta också att
ifall Ukraina fortsätter att sluta så här, så måste det få en effekt. Men samtidigt, alltså, de Ukraina har varit bra på att slå ut saker på det här sättet hela kriget liksom, men det har inte varit krigsavgörande liksom. Men samtidigt, det finns ju någon gräns för när det liksom är för mycket.
Precis. Och jag tror att man liksom, eller jag tror väl att det är det som man också måste förstå, kriget i Ukraina just nu och den ryska situationen är, det kommer inte ske någonting hastigt. Eller det kommer det kanske göra, men vi är inte där än. Och det jag tänker att man ska komma ihåg hur retoriken såg ut ungefär för ett år sedan. Om olika liksom snabba slut på det här. Eller liksom att man skulle kunna göra massa manövrar. Och jag tycker att situationen om och igen visar på att det är ett produktionskrig. Och då ett ekonomiskt krig också i någon mening som du beskriver. Att om det är den enda tickande klockan för Rysslands del. Mm. Då är ju inte det någonting som heller oss. Även vid en 90-talssituation. Så innebär ju inte det heller att kriget är slut, liksom.
Nej, och det som händer är att folk får det skit, liksom, men inte...
Nej, krigsmakten kan ju fortsätta rulla på, liksom. Ja. I teorin i alla fall.
Precis, men såklart, alltså, man ska ju aldrig underskatta att det kan hända till ett omvälvande internt politiskt i Ryssland och sådana saker. Det kan bli en intern kupp eller vad som helst. Men alltså, det har vi sagt hela tiden och det har inte hänt än. Så nej. Det kan ju också inte hända. Det är kanske snarare mer troligt.
Ja.
Sen Putin måste dö någon gång av ålder, även han liksom.
Men han som efterträder honom, eller den som gör kuppen, vad säger att den är mindre hög då?
Nej, det vet man inte. Men, eller också Trump vinner valet nu då. Alltså jag menar, i Sverige känns det väldigt mycket som att Kamala har redan vunnit liksom, för man läser medierapportering ibland. Men kollar man på opinionsundersökningarna så är det väldigt jämnt. Och de har väl tidigare varit till, liksom, överdrivna till demokraternas fördel i tidigare val. Det är ju en risk ändå.
Precis.
Risk, säger jag ändå. Ändå sitter det ännu värre ifall Trump vann.
Ja, så alltså, både för Ukraina och Palestinas del så är det ju en dödsstöt, liksom. Om han håller vad han lovar. Det är kanske inte något man ska ge honom.
Nej.
Att han kommer att göra det. Vi måste avrunda nu.
Det måste vi. Sammanfattningsvis då. Rysslands ekonomi har gått mycket bättre än alla trodde. Men vem vet, kanske hade alla rätt i alla fall. För att det tar ett litet stund till. När som helst tar robotarna slut.
När som helst är slut. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa oss på Twitter. Det heter Trucken337.
Jag heter @slukhall.
Man kan följa oss på Facebook. Där heter vi Eldrörelse.
Man kan köpa en tröja om man vill.
Köp en tröja.
Man kan, ifall man har något bra som man vill att vi ska göra reklam för i utbyte mot pengar. Ja. Ifall man säger så här, we're on the side of business.
Ja, precis.
Så gör vi gärna det.
Ja.
Och någon gång har vi sagt det här och så har typ någon väldigt god lyssnare donerat 1000 spänn. Så himla schysst, men... Vi hoppas ju kanske på någon mer långsiktig lösning. Liksom,
att man kan som få. Alla lyssnare bara ger oss 1000 spänn.
Ja, det är såklart
då
helt okej också.
Då kan vi hålla
också.
På ett tag till.
Men också ifall någon har ett projekt som kan betala.
Mm, som också får någonting av det.
1000 spänn per avsnitt för reklam.
Perfekt. Ha det fint.
Ha det fint.
Hej. Hej då.
Hej.
Har du koll på hur du laddar ner det här nu?
Ska jag trycka stop recording först eller?
Ja. Och sen så får du en länk.
Ja. Och så skickar jag det till Kalle när jag laddat ner det. Ja.
Ja. Och VAV vill han väl ha det i?
Ja, ja.
Det är mycket nytt.